Paulus, han tjänade Gud. Jag var inne på det jag nämnt tidigare om Paulus, vad han var för en människa. Han hade ju döda kristna, förföljde dem. Han mötte Jesus i ett fantastiskt ljus, så att han var fullständigt omvänd, och så var han blind, och så kom den apostel och bad för han tittade sig tillbaka. Och sen gjorde han ingenting annat att tjäna Gud efter det. Tre dagar tog det. Och så var han fullständigt förlåten för allt. Alltså det är otroligt för Gud det. Och det är klart att när han upplever Gud på det viset, så han tappar synen. Alltså då har han sett något stort. Och han lär ju också oss lite om början. Och då är en av de bönerna som han ber för de kristna, som jag tänkte få be med. Det står då i Efesierbrevet, första kapitlet 1-17. Det här är apostels bön för församlingen i Efesos. Börja till och med från 15 versen. Sedan ni har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, helhetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, eller så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på helighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Jesus, att den här bönen befjällar oss. Jag har tittat lite här på korsets kraft. Och vi ber här med vishetens och uppenbarelsens ande. För vi måste nog ha lite mer för att förstå storheten hos dig. Jag ber dig här. Ge oss du en vishetens och uppenbarelsens ande. Och låt din kraft vara verksam i den här gruppen. I Jesu namn. Amen.
Hörr ni, kära älskade vänner. För det ska ni veta att vi älskar er. Som när vi startade här en gång för en lång tid sedan, då var inte jag särskilt övertygad om att vi skulle göra det. Men det hängde ihop med att jag hade en vision som hörde ihop dem med Sundskapellet med er då, och Pingstkyrkan. Och när det såldes då var ju den visionen över, tyckte jag. Sen skulle vi fortsätta, och då sa jag är med och fortsätter, men då ska det vara några andra då som upplever att vi ska göra det då. Och det var det ju då. Och sen då när vi flyttade hit och så vidare, och många turer i det här, då satt jag en lördag kväll hemma, jag och min fru. Och jag satt i det med tankarna, och vi hade bett över det här. Gud, man var så riktningslös och tänkte, men Gud, jag är 58 år bara. Jag kan ge några år till åt dig. Resten av livet gärna. Men vad tänkte han? Det var liksom som jag tänkte. Då hände det något så underbart. Jag bara satt där och tittade in i datorskärmen. Av alla ställen. Det var inte särskilt gudomligt. Men då ser jag inte längre datorskärmen, utan jag ser gruppen som var då. Och så kom det från himlen en kärleksflod över en. Alltså Gud gav mig kärlek till gruppen. Och då tyckte jag att jag har fått bönesvar. Och sen har det varit så. Och jag måste säga att det ökar. Det känns som ett samspel där man ger varandra lite och så växer det. Men det är ingen som förlorar när man ger någonting tydligen. Så det känns som att det växer lite. För om vi lyckas att få kärleken att växa lite i den här tiden, då är det minsann ett trendbrott. För kärleken, den är ju avtagande i vår nation. Och det enda som vi kan göra, det är att hoppas på Herren i det. För det är han som har den kärlek vi ska ha. Det är motmedlet mot vad som händer. För vad som händer idag i vår nation, det är ju ett avfall vi ser. Det är klart, vi ska inte förhäva oss på någon vis och säga slå oss för bröst och tycka att vi har alla svar och vi ligger helt rätt och allting. Nej, glöm sådana tankar. Vi söker oss tillbaka någonstans till säker mark. Det är så vi har vårt kall att leda. Vi leder inte ut i osäker mark just nu. För att det är väldigt vad det ser lite rörigt ut andligt här och där. Vi vet att vi lever i tider då Gud har sagt att kärleken ska upphöra och därmed ska laglösheten tillta. Och jag tycker absolut att det ser så ut i vår nation. Och ibland så vet man inte om man kommer in i en kyrka om det fortfarande är en kyrka. För det finns meditation och det finns alla möjliga konstigheter här och där helt plötsligt som man har lärt sig att det ska inte finnas i en kyrka. Men nu kan det finnas på många ställen. Så det händer saker som vi, måtte vi bara inte slumra till. Måtte vi förstå att vi ska hålla fast vid Kristus ändå. För idag finns det krafter som vill dra oss åt andra håll. På olika sätt. Jag menar, de är mörkrets krafter. De vill försöka binda upp oss i vårt kött på något vis. Är det så att jag ger det på pengar? Ja, det är väl det som blir lockmedlet. Är jag alkoholist och liksom, som jag då som har varit, så det blir väl det som blir frestelsen på något vis. Och så vidare och så vidare. Är det någon som vill ha makt? Ja, då kommer vi liksom att erbjudas från sådana ställen. Eller vill jag hålla på och självförverkliga mig och alltid synas och bli populär? Ja, då kommer det att hålla på och visa. Så att idag är det svårt. Vi ska inte ta så mycket för givet. Vi ska hålla oss på den smala vägen som Kristus led oss in på. För den räcker hela vägen hem. Men det är den enda vägen som räcker hela vägen hem. Och John och jag har diskuterat ganska mycket. Och det är, vår vision är så. Vi ska inte gå ut i några okända träskmarker. Så det må få vara tråkigt emellanåt då. Bara vi är på säker mark. Vi kommer inte ångra det senare en hel evighet. Sen vet vi att Gud är glad över oss. Och då kommer ju han att visa det på något vis. Och det gör ju han när han vill. Och när man pratar om de här avfallen på olika sätt, då kan man ju fundera lite på hur går det till. Ja, det har vi ju inte alla svar på. Men vad vi vet, det är att saker ska förändras i vårt värderingssystem. Vi ska tänka annorlunda. Vi ska uppskatta någonting annat. Vi ska värdera saker på ett helt annat sätt. Det som var okej tidigare, det kan vara förbjudet snart. Och det som var förbjudet tidigare, det är okej snart. Och så håller det på så där. Det skiftar om i vårt värderingssystem. Och vi ska inte glömma bort att Sverige som nation har varit välsignat och beskyddat av vår Herre och Gud. Och det finns nog en del orsaker till det. En av orsakerna till det är att Sverige har varit Israelvänlig i många avgörande skeden. Och det går inte Gud förbi. Men idag ser vi så här att de värderingar som låg förut, de var ju mer av Gud och bibliska. Till och med vårt lagsystem var alltså gjort med Bibeln som grund. Även om de kanske inte tänkte på det de som gjorde det, så var det det som låg som grund. Idag börjar man kanske ändra lite på det och så småningom. Så att det är ett avfall som inte bara är kyrkor, utan det håller på och svänger om helt och hållet. Och då kan man fundera på så här, hur går det till? Ja, jag ska försöka ge några svar på det. Om vi tittar in i Paulus igen då. Det finns i brevet 3, 8-12. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Här antyder Paulus. Och så, när jag fick det här idag så tänkte jag, men hur kände Paulus till sådana här saker? Han hade ju ingen bibel. De första apostlarna hade ju inte det. De hade ju de gamla skrifterna, lagskrifterna då. De hade ingen nya testament. Så de gick ju verkligen på i en tro utan ledning av Guds ord som vi har idag. Vi har den kanske lite lättare än dem. Det här är hans uppdrag som han har fått. Det här har varit en hemlighet under lång tid. Jag vet att de gammaltestamentliga profeterna, de forskade efter den här Guds hemlighet, för de visste om vad det var. Att det var en hemlighet på gång, men de kunde inte hitta den. Hemligheten var ju Jesus. Och då säger Paulus så här, att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, allting skapare. Alltså den här hemligheten, alltså det vi har undervisat länge om nu, om korset, Kristus, korsets kraft. Det ska förvaltas, enligt Paulus. Hur denna hemlighet ska förvaltas. Vi kan inte förvalta Jesus naturligtvis. Det ska vi inte försöka. Men kunskapen om han, kunskapen om korsen, kunskapen om vad han har gjort. Och vad det riktade sig mot. För här säger Paulus så här. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Vadå? Jo, att Guds vishet i sin mångfald genom församlingen görs känd för härskarna och väldigheterna i de himmelska rymderna. Så vad Jesus har gjort, det skulle göras känt för makterna, krafterna, härskarna, väldigheterna i himla rymderna. Och varför det då? Jo, för att vi faktiskt kan ledas utav dem. Vi kan ledas utav dem. Nu har Jesus offrat sitt blod för oss. Han har offrat hela sitt liv för oss. Han har återuppstått. Han har gått ner och besegrat döden. Återuppstått. Och hans namn ska förkunnas för väldigheterna, makterna och krafterna. För ni vet, propaganda och sånt här som de höll på med i olika krig, ja, som Hitler gjorde när han fick tyskarna och utrota Israel, eller judarna nästan. Hur lyckas man med det? För vanliga tyskar, de var väl som vanliga människor de också. Man måste påverka på något vis. Man måste få dem att tänka på något annat sätt, så att det inte blir så väldigt allvarligt det de gör. Och han vände på det hela. För han gick också ut i sån här meditationslära för att motivera folket, eller reinkarnationslära. Det är inte någon så stor farligt om vi här väg dem. De kommer få återuppstå till något bättre. En del i det där. Men det där var ju mörkrets makten naturligtvis. Och då har det skett en propaganda. Någon har fått en idé som har kommit någonstans ifrån. Förmodligen från någon kraftmakt i himlarymderna. Någon har fått den idén. Och sen förvaltas den och sprids den bland folket, och så tror vi på den. Det hände här uppe. Det här i vår tankevärld, det landar. Vi ligger kvar i Efesierbrevet 1. Och så tittar vi på 20:e versen. Och då vill jag anknyta den till den bön som vi bad alldeles nyss. För det är verserna innan. För verserna innan så står det så här. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på helighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Det är för att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, över alla makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som fyller allt i alla. Det är inga dåliga ord, minsann. Man fattar dem inte riktigt hur stort det egentligen är. Det måste jag erkänna. Det här handlar om korsets kraft. Det som hände när Kristus fick offra sitt liv för oss, det handlar om korsets kraft. Korsets kraft. Det är ingenting att se ner på. Men om man tror väldigt mycket på korsets kraft, så kan man bli betraktad som lite dåraktig utav denna världens visa. För de kanske inte förstår det där. Det förstår man först när man börjar tro på det. Man kommer inte förstå det om man försöker förstå det. Men om man börjar på tro på det, så öppnas det en dörr. Och den dörren kan göra att Gud hjälper oss. För vi får ju fritt gå fram inför Herren efter kors. Efter att korsets kraft har utgjutits och Jesus har offrat sitt liv. Då är ju vägen öppen till Gud. Han kan då låta en vishetens och uppenbarelsens ande komma över oss. Så att vi förstår mer och mer och mer utav det här. Det finns ingen ände på det, kan jag säga. Det är för stort. Vi kommer inte liksom ha, om vi skulle leva 200 år kommer vi inte förstå mycket av det ändå. Men det är klart, är man 200 år, så kommer man att förstå lite mer än vi. Men det är så oerhört väldigt allt det här. Och det har Gud vet. Han vet ju det. Han har skapat oss stackars människor med det här lilla huvudet. Det är ett begränsat utrymme. Och då står det i ett annat ställe så här, att det är tillsammans med alla de heliga som man kan förstå någonting av det här. Fullheten och djupet och bredden och allting. Tillsammans. Det finns ingen som vet allt. Om vi då skulle bli liksom en grupp på 1000 personer och koncentrera oss kring ordet för att försöka förstå det, jag skulle inte räcka till ändå. Gud är bara för stor för sånt. Men kraften är då minst lika stor. Det var den kraften som väckte upp Kristus från de döda. Och den kraften har vi tillgång till. Det är ganska otroligt, men vi har faktiskt det. Vad Paulus gick ut med först här, det är att han säger så här, att det hur det ska förvaltas. Det är så mycket kraft i det där, så att ibland är det bäst för oss att inte ha tillgång till det. För har vi för mycket kraft, så kan vi bli rent maktgalna alltså. Så ibland kan det liksom vara bättre att vi inte får så mycket då. Men alltså, vi får nog lite mer, allt eftersom Gud märker att vi blir ödmjukare och mer lydig han. Så att vi kan hantera också det som var. Paulus, han fick ju jättemycket på en gång. Men det tror jag, det efter en sån frälsning. Vilket väckelsemöte. Karl vart blind. Det var väckelsemöte. Inte bara något särskilt mycket folk där heller. Det var bara han och någon följeslagare. Vilken präst det var har jag ingen aning om. Det var ingen som hade annonserat eller affischerat eller någonting. Det gick ganska bra då. Och Karl var det dunderfrälst. Och det var ju liksom ingen dålig syndare Paulus var. Han var ju en som vi aldrig skulle släppa in här. Vi skulle vara jätterädda att ha han här. Men det gick bra då. Gud ordnade. Men han började vara blind 3 dagar. Och han fick väldigt mycket kunskap. Men han kunde inte alls bära all kunskap. Men han fick ju den eftersom. För han hade ju fått den här visheten och uppenbarelsens ande också. Så mycket han kunde bära. Och det förmedlade han här. Det fanns ingen bibel för han att läsa om det här. Det är vi som läser om han. Och hur Gud gjorde med han. Korsets väldiga kraft. När man är inne på det här med andemakter och andeförstar av olika slag, då ska man tänka på en sak. Det står så här att vår kamp är ju inte mot varelser av kött och blod. Alltså det är inte människor som vi ska kämpa eller bekämpa. Nej, det är makterna, krafterna, väldigheterna i himlarymderna. Och när vi ser på en människa, om det så är den värsta fienden jag kan tänka mig komma mot mig, så kan det ju hända något dumt. Det är klart. Men jag ska också kunna skilja, som kristen kan jag kunna skilja lite på det här människan och vad som driver människan. Om det kommer en människa mot mig som är fylld av heliga ande, behöver inte frukta någonting. Det kommer inte att göra mig något ont. Kommer det någon annan som är fylld av något annat, behöver inte heller frukta, för det är han som bor i mig mycket större. Men det kanske liksom blir lite obehagligt. Men när det blir så där obehagligt, då är det frågan, hur ska man då agera i det där? Och då ska man tänka på först hur Jesus är. Vad gjorde han för oss? När han såg synden i allting. Sprang han runt över hela världen och talade om det för varenda människa. Nej, han offrade sig för henne. Han var lite annorlunda. Minst sagt. Jesus pratar inte särskilt mycket om moral, skulle jag vilja påstå. Ja, ödmjukhet är en del av moral och sådana saker. Men han var ingen moralist. Han var alltså kärleken själv, sanningen själv. Och det behövs inte den där uppfattningen kring moral. Den hjälper inte mycket att komma närmare Gud. För moralen, den är ju väldigt mycket förknippad på hur jag kan vara. Hur har jag blivit fostrad? Hur har jag skärpt mig? Hur, och så vidare. Men det säger ändå ingenting om vad som bor i mitt hjärta. Inte ett dugg. Men när Gud kommer till den, förändrar han Paulus på 3 dagar. Från att vara en blodtörstig mördare till att bli den största evangelist vi hittills har hört talas om. På 3 dagar. Och så var han så sen fullständigt ren och förlåten och allting. Jag tror ändå att han bar med sig lite av sånt där. Men det var Gud som var dominant i han efter det. Inte hans kött. Det är klart, Paulus hade kvar sin kropp. Han hade kvar mycket av sina minnen och mycket sånt där. Men det var Herren Gud som var den som var stor. Det var Herren Gud som satt på hans tron i huvudet. Ingenting annat. Då gick det att använda Paulus också. Om man pratade om moral och skuld och skam, ja, det var förlåtet och renat allting, så det var inte så mycket att bråka om. Men ja, vad gör vi? Ja, vi är varken heliga ande, det är vi inte. Vi är inte Jesus, vi är inte Paulus heller. Men vi kan ju ha dem som riktmärken i varje fall. Hur vi ska tänka på våra medmänniskor. För vi ska nog göra det framöver, för det blir ju en tid där laglösheten tilltar, där kärleken minskar. Så när vi möter en människa så här som vill bara döm mot det på något sätt. Hur ska vi tänka? Ja, vi ska skilja på människan. För den har Gud skapat. Och vad som kan driva människan. Och hur ska vi agera? Ja, vi ska inte svara med samma mynt. För börjar någon person att hacka, någon person att slå, så är risken att jag vill slå tillbaka. Om jag gör det, då har djävulen lyckats. Då är det djävulen som har lyckats. För jag gjorde nog vad mitt eget kött ville då. Och då kommer jag få stå till svars inför Gud för det. Det var inte så att jag liksom lyckats försvara mig. Nej, jag gav den onde segern. Så därför ska vi agera på ett annat sätt. Nämligen att förlåta. Hur ont det än gör det där slaget, så har vi att förlåta. För vi blir faktiskt inte förlåten av Gud för det dumma vi har gjort i våra liv. Om inte vi förlåter dem som har gjort oss illa. Så är det så att vi är intresserade av att vara med på vägen till himlen. Då har vi faktiskt att förlåta dem som har gjort oss illa. Och då blir det fred på jorden också. För tänk om alla gör så. Men det finns ju ingen anledning att hålla på krigan och mer. Men det måste ju börja någonstans. Så låt det börja här då. Det kanske sprider sig tillräckligt. Makter, krafter och väldigheter finns det i vår tillvaro. Det är Jesus vi ska koncentrera oss på. Och då kommer de här makterna och krafterna och väldigheterna att agera mot oss. För de vill sitta kvar på sin tron. De vill att vi ska börja på följa dem på ett eller annat sätt. Och så håller vi oss till Kristi kors, där vi är friköpt från allt det här. Så det är klart att det blir irriterande för dem. De har tappat sin makt, sitt inflytande. Och när man är vid korset, då förlåter man. Reservationslöst. Hur ont det än gjorde när han slog. Det är väldigt välsignat. Prövarna får ni se någon gång. Det blir så ljust och skönt. När man verkligen gör det. Man känner hur nära Gud är. Hur han välsignar det. Hur det blir en glädje i himlen. Man får uppleva det själv. Tänk hur Paulus upplevde det. Alltså han hade väldigt fruktansvärt mycket på sitt samvete. Och så får Karl höra att han är förlåten. På 3 dygn försvann allting. Han har inte gjort till närmelsevis så mycket ont som han hade gjort. Och det Paulus vill läsa om när vi läser Efesierbrevet, det är han som undervisar om makter och väldigheter. Det är han som undervisar oss bäst av alla om Guds storhet och väldighet. Det var nog inte lätt för dagens kristna, kan jag säga, för nu visste de Paulus historia. Och så hör de Karl prata om Herren på ett sätt så att det inte går att vederlägga han. Han har Gud själv med sig. Och ändå är han bara, tror jag han är mild i sitt språk. Jag tror att Paulus var väldigt vis. För hade han försökt att förklara det stora kring Gud så har ingen förstått han. Därför har han dragit ner lite så att det varit möjligt för folk att förstå någonting. För det går inte att förklara det här stora med Gud. Det är för fantastiskt. Det är för stort, det är för väldigt, det är evigt. Alltså tänk att Gud alltid har funnits. Försök att tänka tanken. Hur tänker man sånt? Han har alltid funnits. Ja, men vem skapar han då, kan man ju tänka. Har inte han någon startpunkt? Nej, han har inte det. Gud har alltid funnits. Då kan man ju tänka sig att det finns en del vishet hos honom. Han har väl hunnit lära sig en del då. Och då finns ju en vishetens gåva som då är förknippad med en uppenbarelsens ande också. Den gåvan förklarar Guds storhet för oss på en långt mycket bättre sätt än vad någon annan skulle kunna göra. Man får uppleva den själv och det förvandlar en. Jag säger ju det här för att vi lever i en hemsk tid. Jag har sett de sista veckorna här hur bedrägligt det är egentligen här och där. Och då funderar man så här. Men Gud, vår grupp här då. Ska vi liksom hålla på att skrämma upp dem och varna för precis allting? Nej. Gör som Johannes och Gud. Hur då? Prata mer om mig. Ja, precis. Det är det vi gör nu. Och Paulus han beskriver det här väldigt bra. Jo, det finns risker för oss. För vad är det för största angrepp man kan se idag? Vad är det som gör att det går så väldigt snett för vissa människor emellanåt? Alltså då sett ur i Guds perspektiv, om man nu skulle kunna göra det. För det kan ju vara saker som i samhället ser bra ut, men Gud ser det som en fara. Så vad är en av de större bitarna i det här som vi mest av allt ska se upp med? Ja, jag kan inte säga vad det värsta är, men jag kan se någonting som är väldigt normalt, som man har sett växa mycket i vårt land. Och det är självfixeringen och självupphöjelsen. Den har växt mycket. Och det pratar faktiskt Paulus om. Nu är inte Paulus så fruktansvärt detaljerad. Han säger liksom att självupphöjelsen har fått stora dimensioner i Domsjö år 2014. Så säger han ju inte. Nej, men han beskriver det faktiskt på sitt sätt. Om vi tittar på andra Korinthierbrevet 10. Fortfarande samma Paulus. Han har skrivit en hel del. Andra Korinthierbrevet 10. Och så kan vi ta från tredje versen då. Och då står det så här. Du, även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med, de är inte svaga på något vis, utan de har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och där stannar vi. Vad står det här? Jo, vi strider med annorlunda vapen. Det går inte att skjuta folk med några gevär. Det här i Guds rike, där strider man med andra vapen. Och de har så mycket mer kraft och makt. För de skapar inte ett dugg död eller krig. Och skapa fred och läkedom. Vi strider inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnaden. Alltså de här makterna och krafterna vill ha det som kallas tankebyggnader hos oss. Och då är det frågan om ett värderingssystem i vårt huvud. Och ett värderingssystem kommer att påverka hur vi reagerar inför vissa människor. Fördomar, vet ni vad det är? Det är ett värderingssystem. Man kan liksom i förväg ha bestämt om att jag ser en människa som jag är en invandrare. Då ska jag bara tycka illa om han. Det gör ju inte vi. Varför det? Jo, det är för att vi inte tror på fördomar. Vi tror på Jesus. Så han har brutit ner de fästena. Det är inte svårare än så. Där vann vi någonting. Om vi ser en människa i vår omgivning som beter sig på ett särskilt sätt, eller är på ett särskilt sätt, eller ser ut på ett särskilt sätt, och vi känner avsky eller någonting för dem, ja, då är det inte den människan vi ska gå och förändra. Vi ska gå inför Gud och fråga: hjälp mig Gud, jag ser på en av dina skapelser med avsky. Hjälp mig Herre, vad händer med mig? Då har man skäl att gå inför Gud. Det är inte vårt uppdrag att syssla med sånt. Det är andra krafter som jag så. Vi ska inte hjälpa de onda krafterna. Vi ska gå Guds väg och tjäna hans syften. Och då levererar vi annat till våra medmänniskor. Vi ger dem ett leende då, om det är det enda vi kan ge. Men det räcker ganska långt det för vissa människor som har det tungt. Det är många som har pratat om så här att strida mot makten och krafterna i himla rymderna. Och jag har ju faktiskt måste bekänna att jag själv har varit med i en sån grupp en gång. Alltså jag var väl den första som hindrade de övriga sen också. Men något så osunt man höll på med. Och så fruktansvärt väldigt osunt. Det var rena högmodet. Ingenting annat än högmod. Vi hade inte läst Guds ord tillräckligt. Vi hade inte lärt oss någonting av Paulus. Om vad det innebär. För Gud har aldrig givit oss något som helst bemyndigande eller uppdrag. Att bönevägen går som någon jättehjälte och bekämpa allt onda. Ja, kanske så småningom. Men det är tankebyggnaderna. Hos mig själv. Hos en annan kanske. Det är där vi ska ta striden till att börja med. Jag vet att jag tillhörde en grupp och det skulle bes mot så mycket. Och det är bättre att be för Gud. Vet väl vad han gör. För att ska vi börja på att bekämpa de onda krafterna, då kommer vi att snärjas av dem. De vet hur de ska snärja oss. Och då går vi omkring och tror att vi gör något bra. Men tittar vi efter i backspegeln så ser vi bara att ja, jag har inte gjort någonting för Jesus nu på flera år. Nej, tror jag, det säger Gud. När såg du han sist? Det var ju bara liksom spetsa in det på att bekämpa allt mörker. Ja, men det är inte vårt uppdrag. Vi ska varna för det. Vi ska liksom vara skärpt och så där. Men vi ska inte fixera oss vid på något vis. Vi ska inte göra några läror av det. Inte ett dugg. Kommer ihåg, vi var en grupp killar. En ganska stor grupp för många år sedan. Och vi gick igenom det och funderade på vad sysslar vi med egentligen. Så alla la ner det här och insåg att det gör ju fel. Ingen välsignat av det. Vi gick bara omkring och skapade en massa oreda överallt. Så... utom en. Ja. Han var väldigt stridbar och han ville vara i sånt här. Jag varnade han. Jag såg åt han så här att ja, men gå då. Men läs Bibeln någon gång då i ditt liv. Gå inte ensam i varje fall då. Nej, han gick ensam då. Han gjorde det ändå. Han var modig han. Och jag sa det. Ja, men kom tillbaka när det blir för jobbigt. Då, för att du vet inte vad du ger in på. Ja, Jesus har vunnit all seger. Jo, men det vet vi också. Om nu all seger är vunnen, vad ska du dit i krig och göra då? Nej, han skulle dit för att det var ju häftigt då. Nu var det här en ganska stor grupp och vi var ju förbön för han. Men han började vara det otroligt dåligt. Alltså det var som bara resten att ha han efter en tid som fick samla ihop. Men han hade en ganska tur ändå för han hade blivit lite varnad. Så han visste ju snabbt, han fördjupade sig inte inne. Men man lärde sig väldigt mycket under det där. Att det här med andlig krigföring. Ja, var står det i Bibeln någonstans? Paulus visste nog vad han pratade om. Och där står, det säger han så här. Att det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. Nej, det är mot krafterna och väldigheterna. Ja, det är helt sant. Men hur kämpar vi mot dem då? Ja, de ska inte få något tillträde till att stoppa in tankebyggnader hos oss. För då blir vi ju deras redskap. Det ska ju vara Guds redskap. Klarar vi den matchen, då har vi vunnit mycket för Guds rike. Och inte har vi slösat bort någon kraft på något dumt heller. Då är vi tillgängliga för vad Gud vill göra genom oss. Men det står så här. Hur kan jag säga att det här har med självförverkligande att göra? Och sånt. Det är en av de största farorna. Idag. Jo, vi säger så här. De vapen vi strider är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Vad handlar det om? Det handlar om högmod. Vanligt enkelt högmod som vi alla kan känna. Högmod kommer att stimulera någon sorts självförverkligande. För då ska jaget vara kung. Då ska jaget sätta sig på Guds tron. Och det var precis det som gjorde att den onde kastades ut ur himlen. Vi som människor, vårt jag, ska sätta sig på Guds tro. Då har vi förlorat. Men hur lång tid tar det innan vi kommer att märka det? Det kan man undra. Men förlorat, det har vi. Så det är inte så vi ska göra. Vi ska inte sätta oss på Guds tro. Nej, vi ska gå mot det. Men inte hos alla andra människor. Möjligen när vi har gjort klart med oss själva först. Det kanske finns fler steg i det här sen. Men vi får ju börja med oss. I Jesu namn. Sen tänker jag fortsätta hålla mig till Paulus då. Och varför det då? Jo, det är för att nu tänkte jag försöka avsluta. Och då vill jag avsluta med en bön. För Paulus, han har lärt sig så mycket. Och det här har inte han läst hos någon annan. Det ska vi tänka. Det fanns ingen bibel då i den här, på det här sättet. Så han har fått det någonstans ifrån. Förmodligen från Gud själv på något vis. Så det är väldigt bra böner han ber. Och vi kan jämföra hans böner med våra, så får vi se. Det står lite om det han ber i Efesierbrevet 3 och 14 versen och framåt. Då. Och det är också då till Efesierna som han, ja, det här är bönen då, prisning, förlåt mig. I varje fall. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets och rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Ja, det är ju bön och lovprisning. Det kan man verkligen säga. Och inte är det några överdrifter heller. Han ber om kraft. Och det här Guds stora, den här väldiga kärleken som kan få blossa mellan människor. Det räcker att ge så lite till någon. Ge dem en god tanke. Be för någon, någon gång som har gjort det illa. Ge gott. När du fick skräp. Så får du se vad som händer så småningom. Tänk gott om varandra. När ni ser på varandra. Ha då inte fördomar och förakt och sånt här i era ögon. Rensa undan det då. Eller så att ni bara går och har förakt. Ja, men stanna hemma då. Det är bäst där. Så kanske Gud kan få rensa det först då. Jag menar inte att ni ska stanna hemma. För ni är inte sådana. Men i vardagslivet. Det är inte det vi ska sprida till våra medmänniskor. Det är ingen som mår bra av det. Det får de mörkrets krafter göra. Det är inte vårt uppdrag. Nej, vi ska varna för det. Det står i vår vision att vi ska vara vaksam för sånt här. Om vi skulle upptäcka vargar och villolärare, då ska vi inte tveka att agera. Så det ingår i vår vision att också agera när vi upptäcker sånt. Så det betyder inte att vi ska bara sitta still. Nej, vi ska agera ibland. Men bön och lovprisning, kom ihåg det. Läs det här någon gång. Lär dig av Paulus. Förstå liksom vem Paulus var. Han var alltså en som har förföljt Jesus. Det är han som gör sånt här. Och då kan man tänka sig liksom, vad är det för en Gud vi har egentligen? Som bara förvandlar en människa så fullständigt, totalt på det där viset. Ja, det är en stor Gud vi har. Och det fick stackars Paulus minsann uppleva. Han gjorde ingenting annat i sitt liv efter att han mött Gud. Ingenting annat. Bara betjäna Kristus. Han hade ingen bibel. Han hade inga skrifter. Det är nästan han som har skrivit. Ja, inte vet jag mycket, men väldigt mycket i varje fall i Nya Testamentet. Hur då? Ja, han lydde Gud. Han följde sitt kall. Han tvekade inte och han dog för allting. Han lämnade ett rikt arv efter sig till oss andra. Hans bön lär oss så mycket. I Jesu namn. Amen.